Gunnar Wergqvist, var befinner du dig nu i översättningen av Prousts stora romansvit?
Det är 7 delar i den, och den fjärde kom ut i november. Det var alltså Sodom och Gomorra. 3 återstår följaktligen. Jag kan också uttrycka det så att jag har översatt drygt 2000 sidor av de drygt 3000 som hela verket består av, det franska originalet.
Den första delen kom ut 1964, för 6 år sedan blir det nu.
Ja.
Var det ett arbete som du hade gått och tänkt på länge innan du började med det?
Ja, det är väl egentligen så att jag har hållit på med det där väldigt länge innan det kom så långt som till utgivning. Därför att Bonniers bad mig om den här översättningen redan, ja, jag tror faktiskt i slutet på 40-talet, eller i varje fall omkring 50. Och sen satt jag där nere i Saint-Benoît-sur-Loire i 8 år och knåpade med det där. De 3 första delarna väl. Men sen har jag gjort om dem och gjort om dem och gjort om dem. Så att när det sen blev fart på utgivningen 64, så låg det bakom det väl en 5-6 genomgångar utav den ursprungliga texten, och sen så har det varit sen med varje bok.
Vad är det som driver en översättare att göra ett arbete av detta enorma format som det här är?
Ja, det har jag ibland frågat mig själv också. Det hör väl till saken att jag av naturen är väldigt envis och inte gärna ger upp. Men det är klart också att jag är... Det är inte bara en plikthistoria detta, utan det är också en kärlekshistoria. Det är klart att jag har vuxit väldigt nära ihop med verket och med Proust. Det är ju tidvis som att leva väldigt nära in på honom, att hålla på med det här, och det är så pass fascinerande tycker jag, så att jag tycker att det är väldigt roligt att hålla på med, och jag längtar inte alls efter att det ska bli slut.
Uppfattar du det som en helt personlig relation, eller tycker du att det finns en, jag ska säga, någonting som är mer allmängiltigt i så i din relation till verket?
Jag skulle nog säga att det är en väldigt stor allmängiltighet hos Proust. Jag tror inte att jag har... Det är klart att en översättare kommer ju alltid en författare på sätt och vis närmare än vad någon annan gör på ett plan. Men jag är väl nära honom på samma sätt som ändå som otaliga läsare är det. Och det är naturligtvis också en väldigt stor glädje att få vara den som förmedlar en sån läsupplevelse som jag själv skattar så högt till mina egna landsmän. Det är klart att det också är ett av motiven varför det är roligt att hålla på med det.
Har du en känsla av att uttrycka dig själv genom att översätta Proust?
Bitvis naturligtvis. Det är klart att jag inte identifierar mig med allting. Det vore väl orimligt och omöjligt i ett verk av den som är så mångfacetterat och så också apart som det. Men på många sätt, eller i många avseenden tycker jag nog ändå det. Bland annat så, eller rättare sagt, jag skulle säga att det att arbeta med Proust har lärt mig själv väldigt mycket. Både när det gäller möjligheten utav psykologisk analys, både utav en själv och utav människor, men framförallt utav det egna jaget. Han har lärt mig att se, att iaktta, som kanske inte någon annan har gjort. Och dessutom så måste jag säga att han har betytt oerhört mycket, tror jag i varje fall, för min egen... för mitt eget yrke att vara skribent, för jag skriver ju själv också. Och det är ungefär som en inbilja mig, ett ständigt gymnastiserande måste ju ge en väldigt fin kondition. Så är det så pass så pass jobbigt faktiskt att försöka finna de språkliga motsvarigheterna till Prousts till det här kanske vi kan klippa, att finna en språkligt adekvat, någorlunda adekvat motsvarighet till Prousts språk. Det gör ju att man övar upp sitt eget ordförråd och sin egen uttrycksförmåga i någon mån. Jag hoppas i varje fall att vi ska ha vunnit på det.
Ja, det har ju gjort här, tycker jag, i varje fall med de här översättningarna, vad du åstadkommit. Det är ju verkligen en breddning och förtätning av svenskan som gör den mycket mer nyanskänslig än vad jag i varje fall har sett någon svensk prosa var tidigare. Jag tycker det är ett arbete som på många sätt liknar och svarar mot det som Hjalmar Gullberg gjorde i sina sista diktsamlingar, nämligen just en förtätning av svenskan på basis av den svenska som vi alla känner till. Alltså, du har inte fått in några egendomligheter i det, men däremot så utnyttjar du den helt och hållet. Kan du säga någonting om hur du går tillväga när du angriper den franska texten för att så få fram denna svenska?
Ja, jag försöker att vara oerhört ordagrann först. Att se till att den första versionen verkligen får med, så långt jag kan förstå, absolut hela rikedomen i nyanseringen. Och sen kommer då sökandet efter de ord som ska också göra det till en vacker svenska. Men i första hand så försöker jag att vara absolut trogen emot själva innehållet. Och skulle jag behöva välja mellan, eller när jag behöver välja mellan formell fulländning på svenska och trohet emot själva innehållet, så väljer jag troheten i första hand. Men det är klart att man söker ju länge och desperat innan man ger upp där. Och då kan det vara att jag går omkring väldigt mycket och funderar. Använder alla tillgängliga uppslagsböcker och går omkring och funderar, smakar på ord så där och frågar också mina vänner, kastar ut en idé och hoppas att någon ska hitta någonting. Det hör också till de saker som jag är väldigt tacksam över i det här sammanhanget, att alla människor är så oerhört hjälpsamma och samarbetsvilliga när det gäller sånt här, för en hel del saker är ju fack som man till exempel absolut inte kan själv, heraldik och sånt, men där är man ju tvungen att vända sig till fackmän. Och det finns åtskilligt sånt, men man får alltid hjälp och alla är mycket vänliga.
Du talar om troheten mot texten och att det är det som du sätter i första rummet här. Men då menar du väl, så vitt jag förstår, inte bara en trohet mot innehållsnyanser, utan du försöker, vad jag kan märka i alla fall, också att återskapa en språkrytm och den melodi som finns hos Prost.
Ja, rytmen spelar en kolossal roll för mig. På ett senare stadium då utav bearbetningen så läser jag det ju högt och försöker i alla fall att få fram någon sorts eko där utav texten. Det lyckas ju olika bra, men det är i alla fall en sak som jag tycker spelar stor roll.
Du läser högt, säger du. Du riskerar inte då väldigt mycket att fastna i en svensk läsning? Eller läser du högt mot det franska eller något sånt?
Nej, det är på allra sista stadiet. När jag är alldeles färdig, jag har lagt franskan bakom mig och alla de problemen är lösta och jag har frågat om de ord jag inte har kunnat hitta i några lexika. Då allt det där är färdigt. Då det bara är precis det sista kvar. Det är då jag läser högt.
Nu använder ju Prost väldigt mycket språket för att karaktärisera människor, va? Och han gör det med ibland väldigt extrema medel. När det gäller människor från landet, när det gäller tjänstefolk och så vidare och så vidare. Hur löser du sådana problem?
Ja, ibland så kan jag inte lösa dem, och det hör till de saker som bedrövar mig. Det finns ordlekar och det finns liknande saker som helt enkelt så jag inte kan hitta någon motsvarighet till. Men det är klart att jag försöker så långt det någonsin går. Och även där så gäller det ju då att verkligen det blir samma nyans som Prost själv har givit det. Så att det är ju svårigheten att det blir så lätt lite grann förgrovat åt någondera hållet eller förenklat på svenska. Det är det som är problemet, för att han har ju så oerhört fina stilistiska nyanser där.
Vad gör du när det är någonting som du inte klarar? Om det är en ordlek som helt enkelt inte går att göra på svenska. Hoppar du över den eller gör du en ersättning? Eller vad gör du?
I vissa fall försöker jag att se vilken typ av vits det är. Det där visste jag inte så mycket om. Så jag har skaffat en bok om vitsar och lärt mig vad det finns för olika typer av vitsar. Och sen har jag försökt fråga människor ifrån början på seklet vad det kunde vara för gångbara vitsar på den tiden som var av den typen. Ja. I några fall så har det lyckats, i andra fall så har jag, enstaka fall har jag hoppat över. Men det är verkligen en sista bitter utväg.
Du säger att du frågar människor från den här tiden om detaljer och så vidare. Som vad då till exempel?
Ja, när jag bodde i Frankrike så utnyttjade jag ibland det att jag under de första åren av min Frankrikevistelse så bodde jag på ett klosterpensionat i Paris där det bodde en hel del gamla societetsdamer och riktigt åldriga som verkligen kunde komma ihåg hur till exempel kläder och sånt var moderiktningarna i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Och där fick jag då några ord som jag inte kunde hitta i några lexikon och som inga mera samtida personer alls hade någon aning om. Likadant så hade jag turen att träffa i Frankrike några utav de damer som tillhörde Prousts salonger och som jag kommer ihåg särskilt en gammal grevinna som var en gäst till Montesquieu. Den som är karikerad delvis som Monsieur de Charlus här i den här senaste boken. Och efter den karikatyren så blev Montesquieu så rasande på Proust så att hans niece berättade att hon minns honom sittande på sitt slott framför den öppna spisen och kastande in i brasan oöppnade brevet av Proust. Och det är ju en hemsk tanke egentligen vad som där gick förlorat.
Måste det inte ingå i ditt personliga förhållande till de här texterna, till Prousts texter, någonting av nostalgi, av vad ska jag säga, längtan tillbaka till en förlorad värld?
Jag kan väl inte så mycket säga det där, för att jag tycker ju ändå inte att den värld som Proust skildrar är särskilt sympatisk. Och ibland så tycker jag själv att det är konstigt att jag kan intressera mig så pass mycket för den, för det är ju en fruktansvärd samling otrevliga personer och en gränslöst obehaglig social tillvaro också. Däremot så har jag ju en oerhört stark känsla för hans natur skildringar och där kan jag ju som nutida miljöförstörings samtida verkligen uppleva ännu starkare än vad man till dagligdags gör nostalgin över det som går förlorat på det planet.
Men hänger inte de naturskildringarna väldigt nära ihop med den här sociala situationen som du beskriver? Är inte känslan för naturen i de här böckerna och Proust överhuvudtaget väldigt nära förbunden med den här känslan av sociala fack som människor placeras i, alltså av avstängdhet från allt som finns utanför en viss social miljö? Jag tänker på hans, där som han har skrivit på ett helt annat ställe, om Novaks ark, som alltså den slutna världen där allting fungerar. Och vad man upplever varje gång det kommer in en naturskildring, det är ju aningen om någonting utanför detta.
Ja. Säger du det? Jag tycker väl i så fall nästan att det skulle vara det lilla snudd på metafysik, skulle jag i så fall säga, som man kan finna hos Proust. En aning om någonting hinsides nästan i hans naturupplevelser, som till exempel de tre kyrktornen i den första boken, eller äppelträden i Balbec, eller näckrosorna i Vivonne. Det är väl ändå en sorts inlevelse i själva naturskönheten som ger honom nästan som nästan transporterar honom på andra sidan om den. Men jag ser ingenting utav den sociala...
Du ser det inte som socialt betingat?
Utan nej, mina. Det gör jag inte.
Det uppfattar du som låt oss säga, giltigt än i varje fall?
Ja, det skulle jag verkligen säga. Det är någonting väldigt patetiskt också när man tänker på hur sjuk Proust var under de år som han skrev det här verket och blev sjukare och sjukare. Han dog ju innan han rättade alla korrekturen till sina böcker. Och bland annat så tålde han ju, han var astmatiker, han tålde inte längre att komma i närheten av blommande träd och sådär. Men ändå måste han se dem. Och då hände det, då for han ut på natten i gryningen förmodligen och fick se dem då genom rutan på taxin, eller ja, taxi hade han väl inte, men bil med chaufför eller droska, vad det var för någonting. Och så kunde han sitta där och studera dem och ta in det liksom, och så for han hem och skrev om det.
Det verkar som att du personligen tyckte att de här just natur upplevelserna, förhållandet till naturen hos Proust, hör till det positivaste i böckerna.
Ja, det tycker jag. Det har alltid hört till det som har frapperat mig mest, den där skildringen av hacktornshäcken till exempel i den första boken. Den, jag sa nyss att han, Proust hade lärt mig att se som ingen annan, och det var under studenttiden i Uppsala, jag minns mycket väl, en vår där jag plötsligt såg saker som jag aldrig hade sett när jag hade läst Proust. Det där har bara fortsatt, och nu sen jag själv flyttade ut på landet här till Rimbo för några år sedan så har det där accentuerats väldigt mycket, för nu har jag verkligen upptäckt vad det är att leva i rytm med naturen och bry sig om allting som växer och allting som alla fåglar som kommer tillbaka eller... Och hur de klarar vintern och hur de klarar våren och alltihopa det där som inte existerade för mig som stadsmänniska förut. Även om jag alltid har tyckt att naturen var vacker att se på. Men jag har fått en helt annan vital, livsviktig relation till allt detta. Så därför så förstår jag, tror jag, mycket bättre vad det kan ha betytt för honom. Och hur mycket han måste ha lidit av att... har måste uppleva allting genom en glasskiva.